Det är så kul tycker jag i ordningen predikan, för jag brukar liksom fråga Gud vad ska jag predika om, vad ska jag prata om, och sen får jag ledning. Jag kan inte förklara hur det går till exakt, men jag får tankar, jag får saker på mitt hjärta, jag hittar någonting som jag blir att titta på som fångar mig. Det kan vara ett vittnesbörd på YouTube och det kan vara vad som helst. Jag tycker det är så kul att göra ordning och skriva, och man blir ledd till det ena bibelordet efter det andra. Och nej, men det där kanske inte passar bra. Ta det här istället. Och vart står det i Bibeln om det här? Och så hittar man olika saker. Och det är så kul. Så jag ska dela det som Gud har lagt på mitt hjärta idag. Och predikan heter Livets mening. Din relation med Gud. Och det var lite spännande. För det som Anita pratade om här idag. Det är det som det kommer handla mycket om. Den här saknade pusselbiten som hon berättade om, som en bild på Jesus, att när vi får tag i Jesus då blir vi kompletta. Men det handlar också om efter vi har blivit födda på nytt, eller frälsta som vi också säger. Vad är liksom kallelsen? Hur ser livet ut efter det? Så jag tänkte vi skulle börja med en kort bön tillsammans. Ja, himmelske far, jag tackar alla som är här. Jag tackar för alla som är här idag. Jag ber att vi får växa i relationen med dig. Att vi får lära känna dig mer på djupet. Och verkligen förstå hur älskade vi är. Och förstå att det viktigaste är vår relation med dig. Och utifrån det så tror vi att du kommer leda oss in på olika saker. I Jesu namn. Amen. Ja, och det här kommer bli en ganska grundläggande predikan, men också väldigt viktigt tycker jag. För det här är verkligen någonting som har burit mig genom de här åren som jag har varit troende. Att ta den här tiden med den personliga relationen med Gud, att söka honom och ha egen tid tillsammans med honom. Jag kommer ihåg när jag hade varit kristen inte så lång tid och var iväg på en träff vid påsk. Och jag var i ett sammanhang då med ett gäng kristna människor som hade varit frälsta lite längre än mig. Och vi satt och pratade och diskuterade och vi hade det så kul. Och sen så sa de så här, nu ska vi ha egen tid med Gud, nu tar vi enskild bön. Och det slog mig liksom vad länge sedan det var som jag tog den här tiden och verkligen var med Gud själv. Det kändes i alla fall som en lång tid. Det kanske inte hade varit så jättelång tid, men det kändes som att jag hade saknat det. Och då kände jag verkligen att då kunde jag pusta ut. Och jag satt och bara pratade med Gud själv. Från hjärtat. Liksom, vad har jag varit med om? Och då kändes det ungefär som att det här var så efter jag hade blivit frälst. Alltså min vandring med Gud. Det var väldigt ny i tron. Men då kände jag verkligen att när jag tog den här tiden och bara pusta ut. Prata med Gud. Som till min far i himlen. Gud är ju vår far i himlen. Så en bön är ju ett samtal med Gud, tänker jag. Och när jag satt där och pratade med Gud, då kände jag verkligen mig så lättad och så fri. Och de här samtalen som jag hade haft med mina vänner och sånt, det var ju väldigt bra och positivt. Men det räckte inte riktigt ända fram för att få den här friden. Alltså det var ungefär som att man kände inte riktigt den här fulla uppkopplingen, om jag säger så, till Gud. Så det, efter det så bara kände jag att jag kallar det för söka Guds ansikte. Det är liksom, då förstår jag precis vad jag menar för mig själv. Och söka Guds ansikte för mig, det handlar liksom om att spendera egen tid med Gud. Och ta de tillfällena och bara pusta ut och bara prata med Gud från hjärtat och bara vara med honom. Alltså bortanför allt vi gör i församlingar, bortanför predikningar och allt liksom. Och jag kommer komma in mer på det. Men vi kommer först faktiskt gå tillbaka ända till skapelseberättelsen. Och kolla på det här att vi är ju inte skapade att vara ensamma. Utan vi är skapade att ha en relation med Gud. Det är liksom livets mening. Och jag tänker att vi går tillbaka ända till första Mosebok 26. Börjar läsa ifrån. Så första Mosebok 26 till 31. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröker. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sade, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden. Och alla träd med frukt som har frö, det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen. Och anledningen till att jag kom in på det här är för att jag kollade faktiskt på ett vittnesbörd med en muslimsk tjej som hade blivit frälst. Och det är så häftigt tycker jag att det finns så många vägar till Jesus. Och hon hade läst det här i Moseboken och förstått att men människan levde ju med Gud i början. De var ju med Gud och kunde uppleva Gud. Och det står ju att Gud sa det i första Moseboken här. Alltså Gud pratade med människan. Och Gud var liksom inte långt bort. Utan Gud var tillsammans med dem. De hade en gemenskap, en relation. Och när hon fick se det här och förstod att man kunde uppleva Gud, då började hon söka och på den vägen så vart hon frälst. Så jag tycker det är så häftigt att se alla olika vägar. Och för mig var det en helt annan väg till Jesus. Men att jag kan börja redan från början att läsa första Moseboken, det är verkligen grep tag i mig. Jag tyckte det var intressant. Och när hon förstod det här, då förstod hon ju varför Jesus dog för oss och varför det var nödvändigt. Jag tänkte bara sammanfatta lite kort med det, för det kommer ligga till grund för det jag kommer prata om sen. Så jag tänker att jag sammanfattar lite från Mosebok 1-3. Och det var ju att vi var skapade från början att ha ett liv med Gud. Det var ju det som var människans. Det var det som var tanken från början. Det är ju enkelt, men det är ju så fint, eller hur? Det är så vackert. Alltså det var ett paradis. Människan var skapad, levde med Gud. Men jag tänker ju så här att eftersom att Gud är kärlek, så har han också gett oss en fri vilja. Så i den här trädgården då, så fanns det ju livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Och Gud sa ju att ni får göra vad som helst. Ni är med mig. Jag liksom, nu tänker jag att man kan läsa lite mellan raderna då. Att Gud liksom visade sin kärlek till dem med paradis och visade att ni är fria att leva ett fantastiskt liv. Men det är bara en sak ni inte får göra. Och det är att äta av det här trädet med kunskap om gott och ont. Och jag tänker som att Gud är kärlek, så vill han ge oss en fri vilja. Både då men även nu. Så att det är så häftigt hur första Mosebok talar så mycket till oss nu också. Att den här fria viljan, det var ju av kärlek. Han gav dem det, tänker jag. För att Gud vill ju att vi ska välja honom frivilligt. Annars så skulle vi ju bara vara som en robot. Så jag tänker att han gav den här fria viljan och gav träderna för att människan skulle välja. Och de flesta vet ju om historien. Människan vart vilseledd, kan man väl säga. Eller lockades, frästades att äta av trädet. Och vart separerade från Gud. Och det jag tycker är så intressant, som verkligen har talat till mig, det är att när Bibeln talar om synden i det här tillfället, så är ju faktiskt det att lämna Gud. Det är det som är liksom grundorsaken till synd. Och synd är ju ett väldigt laddat ord för många. Framförallt kanske utanför kyrkan. Att det låter ju väldigt sådär. Det kanske är lätt att tänka på moraliska saker först och främst, vilket det såklart också är. Men jag tänker att grunden är ju faktiskt att man vill gå sin egen väg. Grunden till synden är att man vill gå sin egen väg. Man lämnar Gud, man vänder Gud ryggen. Och det var ju precis det som människan vart frestad eller förförd, eller vad man ska säga, att göra. Det var ingen moralisk grej, kanske per esse, eller vad man ska säga, utan det var liksom, det var att man lämnade Gud helt enkelt. Det var att gå sin egen väg. Och jag tänker att allt annat efter det blir ju en konsekvens av den här liksom grunden till synd, att vilja gå sin egen väg. Och människan blir separerad från Gud. Och det är ju det som verkligen sårade Gud. Alltså jag tänker verkligen det. Och jag tänker att det som är så spännande är att Bibeln är ju skriven på ett sätt som att ett barn kan förstå den, men man kan också spendera hur lång tid som helst på det här Mosebok 1 och 3. Alltså, det är ju så häftigt. Och jag tänkte på det här med, vad säger Mosebok 1 och 3 oss? Och vad finns det för likheter liksom? Och hur talar det till oss? Och jag tänker att mycket får mig att tänka på faktiskt det som Jesus säger i Johannes evangeliet vid ett tillfälle. Så säger han ju om synd, det tror inte på mig, säger han. Alltså den största synden är ju att inte tro på Gud. Att vända Gud ryggen. Och efter det så kan vi prata om de här moraliska sakerna och konsekvenserna av det. Men i början så handlar det om att välja bort relationen med Gud. Som vi är skapade att ha alltså. Så jag tyckte det var så talande. Att det liksom är så sant för hur vi lever idag också. Och i och med att vi varit separerade från Gud, eller människan varit separerad från Gud från början, så vart ju det en konsekvens att vi ärvde det här helt enkelt. Mänskligheten ärvde det här. Men vi vet ju vad Gud hade för plan. Att Gud själv varit människa och kom till oss. Alltså Jesus kom till oss och levde ett liv. Ett perfekt liv. Och dog för vår synd. Men även automatiskt för att vi ska kunna få en gemenskap med Gud igen. Och då så tänker jag att synden separerar oss, som jag var inne på. Att den skiljer oss från Gud. Och det är precis det som också är anledningen till att Jesus dog för oss. Att förlåta oss för vår synd, men också för oss in i gemenskapen med Gud igen. Och när det här landade i mig då, ja, jag känner att jag ska ta lite kort om mitt vittnesbörd. Att ja, men det har ju liksom nästan till allmän bildning att alla vet ju att Jesus har ju dött för syndens förlåtelse. Det vet vi ju de flesta sedan barn. Men jag kunde ju aldrig förstå varför. Vad var poängen? Alltså varför behöver jag det? Men det var ju när jag var frälst och fick liksom kunde uppleva Gud själv. Det var ju då jag förstod allt. Och jag tänker att frälsningen i Jesus är så stor att redan här och nu så vill han ge oss ett liv som, jag tror så här, han vill ge oss ett liv som liksom är så likt på något sätt från början. Och jag tror ju att han formar oss dag för dag att bli en ny skapelse som är redo för det eviga livet sen, som kommer sen. Men att det börjar redan här och nu. Så ni förstår vad jag menar, tänker jag. Det här med förlåtelse, liksom, att bara det är ju självklart jättestort. Att han har friköpt oss, han har förlåtit oss. Det är ju grunden, men det hör ju ihop med gemenskapen. Att Jesus öppnar vägen till Gud. Och när jag förstod det här, då liksom, ja, jag kommer förklara, jag vet inte hur jag ska börja. Men jag kan säga så här, jag kan berätta lite kort om mitt vittnesbörd. Och det var ju precis som Anita berättade, det här med att man sökte ju mycket helt enkelt. Man ville veta, vad är meningen med livet? Varför finns jag? Jag ville veta precis det som jag pratade om. Varför jag skapar? Vad är meningen med mig? Liksom. Jag sökte mycket och till slut så hittade jag en kristen kille på YouTube faktiskt. Och det är ju otroligt vad mycket det finns på YouTube. Jag tycker man ska välja att se det positiva faktiskt. För det finns så mycket vittnesbörd. Det finns så mycket kristet material. Och tack vare det så hittade jag den här kristna mannen som hade videos på YouTube. Och jag vart så fängslad när han berättade. Jag kände att han hade det här som jag ville ha. Alltså jag antar att jag såg Jesus i honom. För att jag kände liksom, wow. Han är så modig, han har frid, han är glad. För jag förstod ju att världen är fallen på något sätt. Och så det är ju bibliskt att vi tänker att världen är liksom, vi lever i en fallen värld, va? Men han hade ju förstått det, men ändå hade han den här strålande glädjen i sig. Som Ruben har berättat, det är andens frukt, ni vet. Så att han hade verkligen andens frukt. Han hade frid. Han var liksom så glad. Och jag fattade inte hur han kan vara så. När han vet att världen är liksom så mörk. Så jag var tvungen att ringa den här mannen och prata med honom. Jag måste veta vad är det som han har. Liksom, och hur blir man frälst. Och jag måste veta det här nu. Så jag ringde. Jag fick kontakt med honom. Vi började prata telefon och vart vänner. Och han sa så här liksom att det första du ska göra, det är liksom att bara be. Lägg allt på bordet liksom. Lägg fram allt. Men som du ångrar liksom. Erkänn för Gud att be en förlåtelse för det som, ja, men du har gjort i ditt liv, om man säger så. Omvänd dig helt enkelt. Och sök Gud ärligt liksom. Prata med honom och börja. Ja, det har varit en process. Jag började med det här. Men det var när jag förstod evangeliet, det var då som det klickade. Och men det kom senare, det var så häftigt för att det ena ledde till det andra. Den här mannen från YouTube, han kände en kille som skulle till Falun och jag bodde i Falun just då. Så det visade sig att den här killen kom till Falun och vi tog en kaffe. Och han kände den här killen från YouTube och han förklarade för mig evangeliet. Varför Jesus hade dött och varför, vad var poängen med allt? Han förklarade det här liksom tomrummet, han förklarade allt. Så jag förstod att jag förstod varför jag behöver Jesus, om jag säger så. Och jag skrattade för det var ett ganska dramatisk upplevelse. Jag förstod ju att jag behöver bli frälst helt enkelt. Och inte så långt efter det, då bestämde jag mig för att nej, jag vill det här. Jag vill släppa det här gamla livet. Det har inte gett mig den här lyckan som jag har längtat efter. Det har inte gett mig den här friden. Jag vill börja om. Jag är redo att släppa allt. Jag vill bara ha Gud liksom. Så jag bestämde mig för att döpa mig. Och det gjorde jag vid en kristen familj. På deras bakgård faktiskt. Det var en kristen familj i Falun som kände den här killen då, som delade evangeliet för mig på Espresso House i Falun faktiskt, av alla ställen. Och då ringde han till mig faktiskt och sa det att ja, men du känns redo att döpa dig, vill du det? Och det var sån timing, för jag hade känt att jag vill ju det. Så jag hade sagt, jag hade liksom känt att men jag vill ju begrava allt. Jag vill börja om. Jag vill liksom, jag vill det. Och det var så naturligt för att då fick jag komma till den här familjen där som var med i Lugnetkyrkan då och bodde i Falun. Och han döpte mig efter det. Och efter det så, det var liksom en sån här från 0 till 100. att jag fick verkligen ta emot den helige ande där efter dopet. Han bad för mig och det förändrade hela mitt liv, liksom bara från den ena stunden till den andra. Jag kommer ihåg det som igår, att när jag kom in i efter dopet, när jag kom in i den här vid den här familjen då, i deras vardagsrum, så kände jag den här friden, att de bara satt där och var liksom, och jag kände liksom, det var ju det här jag skulle få, att bara få vara mig själv och inte behöva, som Anita berättade om, jaga de här olika kickarna och hit och dit, utan att jag var komplett bara av att vara här och nu i det här vardagsrummet med de här människorna. Och de liksom, jag kommer ihåg, de bara satt liksom, ja, men de bara satt och var nöjda. De såg så nöjda ut. Och det var så häftigt att se liksom och känna den här friden. Och den var så, jag kände liksom inom mig att jag var komplett. Jag var förlåten, jag var fri. Jag kände en sån frihet inom mig, som en varm kärlek liksom. Mitt liv hade börjat om på nytt. Alltså jag hade blivit född på nytt. Och det som var så häftigt var att anden han före ordet, kan man säga. För jag hade läst lite i Bibeln innan, men jag hade nog inte riktigt förstått det. För när jag hade blivit frälst och läste Bibeln igen, då kunde jag ju läsa om det jag hade upplevt. Då kunde jag ju läsa om att Gud är ju verkligen min far. Alltså min pappa. Abba fader, det är ju liksom pappa Gud. Det var ju det jag kände, att alltså jag kände ju verkligen Gud är min far i himlen. Och då kunde jag ju läsa det sen. Och jag sa ju det här med att jag kände mig som en ny skapelse. Men då kunde jag ju läsa att vi har ju blivit en ny skapelse. Och så det var ju så häftigt att liksom läsa allt. Jag kände bara så här, jag sa det till han som Oliver heter han. Han som delade evangeliet för mig på det här kaféet då. Och jag sa det till han sen, att vart kan jag läsa i Bibeln om? Det kändes som att liksom jag var blind och nu ser jag. Alltså, vad kan jag läsa om det? Liksom, det måste ju stå någonstans, för jag vet att det är sant. Och då så hittade jag ställen i det. Och sen så berättade han för mig så här, har du hört den här låten? Vad heter det? Amazing Grace, har jag tänkt på den texten någon gång? Och jag säger, den har jag hört, men jag hade ju aldrig tänkt på texten. Att den bättre, alltså de sjunger ju I was blind, now I see. Och det var liksom, jag spenderade så lång tid på att bara förstå vad jag hade fått. Alltså det tog jättelång tid för mig att bara bearbeta vad det är som jag har varit med om egentligen. Så då berättade han det om den här låten då, och jag läste i Bibeln om, jag menar alltså om det här att liksom att kunna se igen, att det finns ju många ställen i Bibeln att, ja, till exempel det här med att det finns ju ett exempel på fysisk blindhet och andlig blindhet, det här med evangelierna, det här med, ja, ni vet, den här blinde mannen som fick sina ögon öppnade. Och det var ju så nästan som en andlig upplevelse för mig, det att kunna se. Att så det talade till mig i alla fall när jag läste den berättelsen i Bibeln. Och så finns det ett annat ställe där det står liksom det här med den som när man vänder sig till Herren så tar slöjan bort. Där det står en sån där. Och just det stället talade mycket till mig personligen. Jag vet inte exakt i vilket kontext det stället är skrivet, men ni förstår vad jag vill säga. Jag kunde liksom först uppleva och sen läsa. Och det tog jättelång tid. Och efter det här, efter den här upplevelsen, så började jag och Oliver då fika och träffas. Och det var så tryggt att ha någon som kunde dela vidare. Liksom. Det var jätteviktigt. Jag kommer komma in med på det också när jag berättar idag om livet efter man blir frälst. Att han och jag, vi träffades på olika fik, på Wayne's och på Espresso House, olika ställen i Falun. Det var så tryggt att ha någon med sig som bara förklarade för mig och ledde mig hela tiden och förde mig till kristna gemenskaper. Och det har verkligen burit med mig mycket. Eller det har verkligen liksom burit med mig att wow, vad häftigt det är att få leda någon till tro, men också få bli vän med den man leder till tro. Alltså om det kan bli så, så är det fantastiskt. Men jag tänkte säga det här, jag kommer tillbaka till det här med vittnesbördet och när jag kunde läsa i Bibeln vad jag varit med om. Och då vill jag ta fram en vers här från Romarbrevet. Och det jag menade var från Romarbrevet 2, 15-16. Och då så står det så här: ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och det var just det som jag ville säga, det här där anden själv vittnar att vi är ett Guds barn. Det var det som det var det som verkligen förändrade allting, när man själv kunde uppleva att jag är verkligen frälst, jag är älskad av Gud, jag har fått ett nytt liv. Anden själv vittnar. Det är som ingenting som man bara kan läsa mig till eller studera liksom, utan anden själv vittnar på djupet. Och det är ju verkligen för alla. Att Gud vill ha en relation med var och en. Och på ett sätt så tror jag man kan säga att det eviga livet är en relation med Gud. Jag tänkte vi skulle kolla i Johannes evangeliet 17:3. Johannes evangeliet 17:3. Då står det så här: och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså, det eviga livet börjar här och nu. Om vi tror på Jesus och har tagit emot honom, så är det inte bara att bli frälst och sen väntar man en dag så har vi evigt liv. Utan jag tänker ju att det är precis som det står, att det börjar nu, idag, alltså här. Evigt liv, det är liksom nu. Och nu kommer jag komma in på del två av den här predikan, och det är ju nu då, när man har blivit frälst. Eller om vi backar tillbaka bandet liksom, från att man blir frälst, och vad händer nu? Och jag tror ju att livet med Gud är ska vara en enkelhet i det att vi lever liksom ett enkelt liv med Gud. Men samtidigt så är det ju också väldigt, väldigt komplicerat. Alltså det är ju, eller hur ska man säga? Det är att nu komplicerar det för mycket för mig själv. Jag menar så här, jag tror att Gud verkligen vill att vi ska leva ett enkelt och tryggt liv med honom. Och att det börjar med den här relationen som redan är här och nu, ett evigt liv. Men jag tänker att vi ska kolla på Efesierbrevet 2, 8-10. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle lägga lite extra fokus på just vers 10. Men vi tar oss dit först, så ska vi läsa det. Och de här verserna som jag kommer läsa nu, det är väl liksom de mest centrala tycker jag med frälsningen. Det är verkligen mitt hopp, det är verkligen min jag släpper aldrig de här verserna, alltså. Det är liksom frälsningen i ett nötskal, om man säger så. Och det är ju 8-9 som jag tänker på främst då, med frälsningen. Så vi tar dem först, sen tar vi vers 10. Då står det så här: av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så det här är frälsningen, att frälsningen är en gåva från Gud som beror inte på gärningar, att vi kan komma dit på egen hand, så att säga, utan att det är ju bara på grund av Jesus. Ja, det är ju han som är den största gåvan. Att frälsningen är en gåva. Och det släpper jag aldrig. Men det som inspirerade mig mycket till dagens predikan, det är, som sagt, vad händer efter livet när man blir frälst? Och då så tänkte jag på att lite passande så kommer i vers 10 här att hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett att vi ska vandra i dem. Och då så tänker jag på att det här har att göra mycket med att söka Gud och spendera tid med honom. Att få reda på, för det här är ju jättebrett, goda gärningar som man har förberett för oss. Jag menar, jag kan ju inte veta vad ni är kallade till, utan det är ju Gud har ju en plan för var och en, va? Och jag tänker på att mycket av att ta reda på den kommer ju från vår egen tid med honom. Och som jag berättade i början då, när jag inte hade varit frälst så länge, och när man skulle ta den här egna tiden med Gud, det talar ju till mig att jag kände en längtan att, wow, det var ett tag sedan jag hade spenderat tid och bara vara med Gud. Och jag kallar det för söka Guds ansikte, egen tid med Gud. Och jag tänker att det kan se olika ut för alla människor, att det kan vara en promenad i skogen kanske för vissa. För mig är det i alla fall att bara, som sagt, pusta ut och bara liksom inte tänka på någonting egentligen, utan bara prata med Gud från hjärtat och landa i ett lugn, koppla bort liksom världen, inte tänka på någonting, utan liksom bara söka Gud helt enkelt. Jag kan inte förklara. Jag vet att ni har säkert era sätt, men jag tror att det är så viktigt att jag tar den här tiden. Och kanske behöver vi ibland blicka tillbaka på stunder där vi har känt oss väldigt, hur ska man säga, ja, men där vi vet att det här är liksom mitt sätt att söka ut ansikte, det här är mitt liksom sätt att fylla på mig själv med Gud, med anden, så att andens frukt också kan växa, tänker jag. Som Ruben har pratat om det här med andens frukt, att det hör ihop med relationen med Gud. Jag tänker att det här tar sin egen tid med Gud och söker ut ansikte, som jag kallar det, det är ju kopplat till andens frukt. För det är ju då vi växer, eller andens frukt växer, liksom, hur ska man säga, i oss. Och det är faktiskt bara då som vi kan bli påfyllda. Tänker jag. Eller liksom det är det som är, jag tror det är det viktigaste, det är det jag vill säga. Jag tror verkligen att det är den här personliga relationen med Gud som är det viktigaste. Och utifrån det så gör vi mycket annat, såklart. Men jag tänkte vi skulle kolla på lite på bergspredikan faktiskt. Det talade till mig att Jesus talar om vissa saker i bergspredikan, det här med det fördolda livet med Gud, att jag tänker att det har lite med det jag pratar om, med egen tid att göra. Vi ska kolla på bergspredikan 5. Nej, förlåt, 6. Bergspredikan, Matteus Bergspredikan 5 och 6. Vad säger jag? Jag menar Matteus evangeliet kapitel 6 som kallas för Bergspredikan, så menar jag. Vi kollar där lite på det här med, eller så får ni se om ni är med på hur jag tänker med det här med egen tid. Ni kanske kallar det för något annat, det spelar egentligen ingen roll. Det viktigaste är ju att man själv känner att jag känner mig trygg i min relation med Gud. Jag känner att Gud är med mig. Jag kan uppleva Gud i mitt liv. Sen hur det ser ut eller hur det går till. Jag tror inte man ska jämföra sig med någon annan. Jag tror inte man kan mäta det. Utan jag tror man får känna in det själv. Men om vi tittar på Matteus kapitel 6. Så skriver ju Jesus lite om bön här då. I folkbibeln från 2015 års översättning här, så står det rubrik här, rätt bön. Och jag läser från Matteus kapitel 6 från vers 5 till 8 då. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger det i sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är det fördolda. Då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och det här talade verkligen till mig. Det här med egen tid med Gud. Eller söka Guds ansikte som jag kallar det. Men just det här att han säger så här, Jesus, att när du ber, gå in i din kammare. Stäng din dörr. Alltså det är ju en bild på pusta ut. Så liksom, ta dig tid. Bara du och Gud. Liksom tysta det som är runt omkring. Och liksom kom in i den här personliga bönen med Gud. Och det kan ju se så olika ut för många, som sagt. Och det kanske är meningen att man ska tänka tillbaka ibland på stunder där man har verkligen haft egen tid med Gud. Man verkligen har känt att, och jag kommer ihåg den där sommaren på landet kanske, eller kommer ihåg när jag var i min sommarstuga, eller jag kommer ihåg skogspromenaderna, jag saknar dem med Gud. Känner mig så nära, och jag tror verkligen att, jag menar, att det är Gud när man liksom söker kvalitetstid med honom, om man säger så. Det är som en relation med vem som helst. Vi pratar om kvalitetstid med våran man eller fru, eller kvalitetstid med våra barn. Att jag tror det är skillnad på det. Och ja, men alltså, ni förstår vad jag menar. Kvalitetstid, det är liksom verkligen, det är någonting extra, tänker jag. Någonting wow. Så det talade mycket till mig, det här i Bergspredikan. Och jag tänker också på att vi skulle prata om livet efter vi har blivit frälsta. Och vi läste här i Efesierbrevet 2:10, det här med goda gärningar. Och jag tänker ju som sagt att det hör ihop lite med Rubens predikningar, det här med att bära frukt som det kallas, eller andens frukt. Att goda gärningar, det är ju att bära frukt, bland annat. Och jag tror att det är det som är meningen, att det är så enkelt, helt enkelt. Att vi tar den här egen tiden och söker Gud, och sen så kommer han uppenbara hur och vart vi ska göra de här goda gärningarna. Och det kan ju vara i alla livets områden. Det kan ju vara på arbetsplatser. Det kan ju vara, ja, kanske i din idrottsförening, om du är intresserad av idrott. Det kan ju vara var som helst egentligen som Gud vill att du ska vara och utföra den här andens verk, om man ska säga, eller goda gärningar, andens frukt. Och jag tänker att det är en stor frihet i det här, att Gud lägger på hjärtat vad vi är kallade att göra. Det står på vissa ställen i Bibeln att det är Gud som verkar i oss genom handling och vilja. Det tycker jag är fantastiskt, att jag tror att Gud lägger en längtan i oss efter vad vi ska göra. Och att han kommer naturligt lägga ner det i oss. Så att vår vilja blir automatiskt i harmoni med Guds vilja. Och det är ju fantastiskt. Men jag tänker också att goda gärningar, jag pratar om att bära frukt. Och jag har också hittat ett annat ställe som talar om att bära frukt, som hör lite ihop. Så jag tänkte att vi ska kolla i Johannes 15 och 16. Då står det så här, Johannes 15 och 16 då. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Så här talas det också om bära frukt som ett sätt att gå ut. Och jag tänker att de här sakerna hör ihop. Jag minns att Ruben sa att det här med andens frukt är ju väldigt viktigt. Jag tror han sa att andens frukt liksom kanske inte är viktigare, men kanske kommer före till och med nådegåvorna. Var det någon som minns, sa han inte någonting om det? För att andens frukt, det är ju våran karaktär som vi bygger. Vi blir mer och mer lika Jesus för var dag. Så jag tänker att det här jag har pratat om nu, det här med, det börjar liksom knytas ihop lite. För om ni tänker den här egen tiden som vi tar med Gud, när vi får tillbaka relationen med Gud som var bruten, när vi får tillbaka den via Jesus, så bygger vi den här karaktären i vår egen tid med Gud, eller liksom i bön, i Bibeln, i kanske i lovsång. Vi söker Gud helt enkelt. Det bygger vår karaktär. Och sen när vi har tagit tid för det, då tänker jag att vi går ut, som det står här, att gå ut och bära frukt. Och det tänker jag kan vara i alla livets områden. Både vissa åker till andra länder, vissa är missionärer på inom sitt arbetsliv. Alltså, missionsfältet börjar ju när man går utanför dörren. Men jag tror mycket på att bygga relationer med människor. För jag tror att för att kunna förklara vem Gud är, så tror jag att människor måste våga lita på oss. Våga förstå att vi bryr oss i dem. Vi ser inte dem som bara som att vi vill berätta om vår tro, utan vi vill ju det av kärlek, för vi vet ju att men det finns inget annat sätt att få frid på än att få en relation med Gud och få Jesus. Det är ju det vi skapar det till. Så vi måste förstå att för att människor ska vilja lyssna på oss, så tror jag att andra måste förstå eller känna att vi lyssnar på dem. Så jag tror mycket på det här med att gå ut och bära frukt. Men jag tänker liksom att bygga relationer. Älska din nästa. Vi har pratat mycket på senaste tiden om kärlek i korskyrkan. Och det är ju faktiskt för att det är det viktigaste i vår tro, faktiskt. Det största budet, älska Gud, älska din nästa. Och Och jag tänker det här med arbetsliv. Jag känner jag vill dela lite om det också. För det som har varit så fascinerande för mig, det är att jag har varit ju frälst. Sen kom jag ju tillbaka till liksom ett arbete som jag hade. Ja, före och efter då, hur man ska säga då. Och där var det ju naturligt att jag, vad ska man säga, gick ut. Jag menar, det var ju mitt jobb va. Och då hade jag ju fått andens frukt, anden, jag hade ju blivit frälst. Och där var det en kollega som såg det. Så jag tänker liksom att ibland så är det inte ens i ord, utan ibland är det bara att vi är. Alltså det syns. Det syntes. Inte på någonting på grund av vad jag gjorde, utan bara på grund av att ja, man kan ju inte förklara hur. Hur ska man kunna förklara hur det syns? Det syns. För att det syns liksom. Och den här kollegan sa någonting i stil med att du är annorlunda. Liksom, vad är det som har hänt, Johan? Och jag kände mig bara ledd att ja, men jag läser lite. Får jag läsa en sak för dig? Från Bibeln, sa jag till henne. Och då läste jag, vad heter det, Johannes 3:16 och lite framåt då. Och då började hon gråta, den här tjejen. Och hon satt liksom, hon sa att hon kände sig överbevisad. Liksom, hon började gråta. Och jag var ju relativt ny i tron. Jag visste ju inte riktigt vad ska jag göra nu. Så jag ringde faktiskt till en god vän, en pastor i en kyrka. Och vi bad frälsningsbönen tillsammans. Eller han sa så här att ni kan ju be frälsningsbönen då. Hittar vi den på deras hemsida, den här församlingen då. Och jag gjorde det på jobbet då. Tillsammans då med den här kollegan. Och det var ju som att tid och rum bara liksom stannade upp. Och jag tänker att det är så är när man är ledd av Gud. Att när vi liksom... Ja, men jag tänker att vi har ju ett ansvar också faktiskt att svara på Gud. Alltså svara till Gud. Jag tror ju liksom att det är ett samarbete på något sätt. Vår relation med Gud. Alltså en relation är ju ömsesidig. Så jag tänker att liksom... Jag kände mig väldigt, väldigt trygg och glad i Gud den perioden. Liksom. Det gör jag också nu fortfarande, men då var jag nyfrälst. Så jag kanske hade lite lättare ytterligare än nu. Men i alla fall så vi bad den här bönen. Och jag kände liksom att nej, jag måste få be från hjärtat också. Jag måste få be från hjärtat. Så efter det så bad jag också från hjärtat. Liksom bara helt... Som jag kände. Och jag tänker att det är som frihet att bara kunna få vara trygg i Gud. Och bara, det finns liksom ingen regel. Det finns liksom ingen regel vad man behöver säga eller hur man behöver göra. Utan det är ju Gud som har kontrollen och makten. Så jag tänker, anledningen till att jag berättar det här, att jag tycker det är så, liksom, vad ska man säga? Det är så uppbyggligt att känna att vi behöver bara vara tillgängliga. Sen kommer Gud fixa resten. Alltså man behöver ju bara vara öppen för att få ta det här samtalet. Eller öppen för att vilja leda en människa till tro. Eller öppen för att finnas till för sin nästa. Det kanske är goda gärningar, det kan ju vara så stort. Det är ju inte bara liksom... Del evangeliet, det kanske är att hjälpa någon av kärlek eller finnas för den ensamma människan som behöver dig eller stötta andra människor i olika saker. Och det är stor frihet att känna att jag behöver ingen plan utan jag kan vakna och ta en dag i taget och försöka göra mitt bästa att söka Gud. Vad är Guds vilja för mitt liv nu? Och sen vilar jag det. Och sen känna att Gud, är med mig och leder mig och leder oss. Som jag sa här från början, att den här tjejen som jag kollade på YouTube, som hade blivit frälst, hon läste i första Moseboken och förstod att hon kunde lära känna Gud. Och den här som jag fick läsa från på jobbet, ja, men där läste vi Johannes liksom 3:16. Människor kan komma till Gud på så många olika sätt. Och jag tror inte det viktigaste är att vi ska ha en plan hur vi ska förmedla, utan jag tror det viktigaste är att bara vara i Gud och vara trygg i honom. Och sen kommer han se att vi är redo för att göra de här goda gärningarna som vi läste i Efesierbrevet 2:10. Så livets mening då? Vad är det? Vad är livets mening? Ja, men livets mening är ju en relation med Gud som bär frukt. Och vi gör inte de här goda gärningarna för att bli frälsta eller något sånt. Det handlar inte om det, utan det handlar om att vi gör av kärlek för att vi är glada att vi har fått en relation med vår far i himlen igen. Det är väldigt viktigt att särskilja på de sakerna. Och jag tänker att jag pratar om det här med att vi väljer. Och i Bibeln talar om det här med att vi tar upp vårt kors. Alltså, vad betyder det att ta upp sitt kors? Och en sak med att ta upp sitt kors, det är ju att välja anden, faktiskt, tänker jag. Bibeln talar om anden och köttet. Där liksom köttet är en bild på vår fallna natur. Och anden är ju allt det här goda som Gud har. Andens frukt, kärlek, glädje, frid. Att ta upp sitt kors innebär ju bland annat att vi väljer anden. Att vi väljer att inte, ja men, löna ont med ont, utan vi väljer att bekämpa det onda med det goda. Det är ju ett sätt att ta upp sitt kors. Och visst kan det vara otroligt jobbigt ibland. Tufft. Men jag tänker att det hör ihop med andens frukt i våra liv. Att välja anden varje dag när vi vaknar. Att välja Gud helt enkelt. Det är vårt ansvar att säga ja till honom. Och jag tror verkligen att det kristna livet är en enkel kärleksrelation med Gud. Att vi vaknar varje dag och ta hans hand och ser vart han leder oss idag. Det är liksom det som är meningen med livet. Det är det som är meningen med livet efter man har blivit frälst. Det är att fortsätta söka Gud och fortsätta ta hans hand och se vad han leder till oss, vad han leder oss för goda gärningar, för plan för våra liv. Så det kristna livet är otroligt kärleksfullt, varmt, enkelt. Som ett barn till en far. Alltså, Gud är vår pappa i himlen liksom. Det är fint. Det är tryggt. Så det var det jag ville säga idag. Så jag tänkte jag skulle avsluta med att be tillsammans. Och sen får ni jättegärna fråga mig någonting om det är någonting ni tänkte på kring det här. Men jag ber en kort bön och så slutar vi där. Tack himmelske far i Jesu namn för att vi är skapade att ha en relation med dig. Tack för att du är vår far i himlen. Att vi är dina barn, att vi kan vakna dag för dag och ta dagen som den kommer. Herre, vi vet att du säger i ditt ord att oroa dig inte för morgondagen, utan ta dagen som den kommer ungefär. Jag ber att vi ska leva en enkelhet med dig och säga ja till dig varje morgon. Att välja anden, välja det goda, välja ljuset. Att säga ja till dig. Vi är aldrig ensamma, Herre. Vi kommer aldrig någonsin vara ensamma igen. Att det eviga livet är nu. Här och nu börjar det eviga livet. Tillsammans med dig. Tack Jesus för att du har dött på korset för oss. Förlåtit oss, friköpt oss. Att frälsningen är en gåva som vi inte kan betjäna utan som bara kan ta sig mod av nåd. Att vi är frälsta bara på grund av det. Vad du har gjort för oss, Herre. Och efter det så har vi en frihet att älska dig och älska vår nästa. En frihet att göra goda gärningar för våra medmänniskor. En frihet att kanske finnas där för den ensamma. Att stötta den som behöver hjälp. Att förklara för andra hur man kan få frid. Och bygga relationer. Led oss på det. I Jesu namn. Amen.